Dagens evangelietext är hämtat ifrån Johannes evangeliet. Och den finns på sidan 1659 om ni vill följa med i texten. 1659, det är från Johannes evangeliet kapitel 17, vers 18-23. Och de här orden som jag ska läsa nu, de är hämtade ur Jesus avskedstal. Det tal som han håller innan han ska dö och lämna sina lärjungar. Och han håller det vid deras sista måltid tillsammans. Men det är inte bara ett tal som handlar om döden, utan det innehåller också tydliga hänvisningar till uppståndelsen. Och de ord som vi ska läsa nu, de finns ur den bön som avslutar hela det här talet. Den bön som Jesus ber för lärjungarna, men också för alla som vill tro på honom. Och när det står i texten att Jesus ber du eller dig, då är det Gud han menar. Och när han säger dem, då är det lärjungarna som menas. Jesus sa, liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Enhet. Ja, smaka lite på ordet och försök att tänk dig in i situationen där de sitter, Jesus och lärjungarna. Det är deras sista måltid tillsammans. Och det är en måltid där Jesus praktiskt och till och med handgripligt kan man väl säga har visat dem vad tjänande innebär. Han tar en handduk och knyter den runt midjan och så böjer han sig på knä och så tvättar han deras fötter innan måltiden. Och så säger han till dem, så ska ni också göra. Ni ska tjäna varandra. Och han har så tydligt, han har kunnat berätta för dem om vad den måltiden de firar innebär i ljuset av hans död och uppståndelse. Försoning. Ett nytt förbund har skapat genom försoningen. Det har han berättat för dem. Det är stora ord. Det är mycket att ta till sig för dem. Försöka omfatta och förstå. Och han säger till dem att det är nu han ska dö för att världen ska få leva. Och det är efter allt detta har hänt som Jesus ber för dem. Och visst kan man väl ana att de behöver den där förbönen, lärjungarna. Behöver den där omsorgen så förtvivlat väl när livet drabbar på ett sätt som ingen har önskat sig. Och det han ber om, Jesus, det är att de ska vara ett. Kanske kände de mer än någon gång förut just då att de hörde ihop. Att de behövde höra ihop. Och Jesus bön förmedlar något av största vikt till dem. Enhetens gåva. Under den där kvällen så gav han dem symboler för att hålla fast vid den här enheten. Och de symboler de fick, det var brödet och vinet. Brödet som bryts, min kropp, säger Jesus. Vinet är mitt blod. Brödet och vinet är symboler för Kristi kropp och blod. Men de är också symboler för gemenskap och enhet i Gud. Symbol, det grekiska ordet symbol, det betyder att hålla samman, att föra samman. Det fick jag lära mig när jag läste teologi. Vad är motsatsen till symbol? Jo, det är diabol. Diabol. Som betyder att splittra, att slå sönder, dela i tu. Det är det som det diaboliska, det djävulska gör. Slår sönder, delar i tu. Medan symboler kan hjälpa oss att hålla samman, att finna enheten. Och just den stund som lärjungarna finns i det som vi läser, så är det brödet och vinet som är symbolen för enhet. Symbolen för Kristus själv. Att hålla samman enheten i Kristus. Och det är en symbol också för oss idag. Ja, enhet. Smaka på ordet. För här sitter ju vi i Andreaskyrkan idag och vill vara kyrka, vara församling. Och vi söker också det där som gör att både vi själva och världen ska kunna tro. Tro på en uppstånden Kristus. Tro på en Kristus som kommer med upprättelse och befrielse. Ja, till och med försoning för både mig själv och andra och en splittrad värld. Hur hittar vi enheten? Ja, det är inte alldeles enkelt. Och det förstår vi även av den text som Magnus läste om församlingen i Korint. Det var inte givet med enheten då heller, ens i de första församlingarna. Nej, enheten, det är någonting vi måste sträva efter. Det är någonting som vi aldrig får ge upp. Vi måste söka och vilja, och kanske allra mest vilja. Den här tiden på året så blir det väldigt tydligt att enhet och samhörighet är viktigt. I skolorna. Mina barn, de har precis börjat mellanstadiet och de har ägnat en hel vecka åt aktiviteter som är till för att stärka deras gemenskap. För att ge möjlighet för lärarna, de nya, att lära känna sina elever och vice versa. Och för att bygga goda gemenskaper där alla får vara med. På arbetsplatser så är det många som har kickoffer eller planeringsdagar och tid för teambuilding. Och vi här i kyrkan, vi tänker oss att åka på ett gemenskapsläger för att starta upp höstterminen. Att höra samman, att sträva åt samma håll och ha gemensamma mål, det är viktigt. Men det är av största vikt att se att det inte är detsamma som att tycka och tänka och känna likadant. Tänk på trolloljeplattformen, att dra åt olika håll, att vara olika. För enheten i Kristus, det handlar om något större. Det är en enhet som beror av dess centrum, Jesus Kristus, och inte dess gränser. Det är en enhet som rymmer olikheter och inte sker på någons bekostnad. Tänk så enkelt det är att säga det, men hur omsätter man det i praktiken? Ja, jag tror att en grund, det är att man, eller att vi förstår att enheten, den skapar inte vi. Den finns i Gud före allting annat. Vad betyder det när Jesus säger, så som du och jag, Fader, är ett? Jo, att enhetens gåva, det är Gud själv. När Jesus säger orden, liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, så talar det om att i Gud själv så finns ett mysterium av kärlek. Det är det Jesus kallar att vara ett. I Gud själv så finns den här rörelsen. Där finns ett samtal, en ständig dynamik som vi, utan att någonsin riktigt kunna förstå det, kallar för treenigheten. Gud är gemenskap. Gud är enhet och kärlek. Men Gud är inte bara mysterium, för Gud är också mycket konkret. Och det visar Gud när Gud kommer till oss som ett barn i Jesus Kristus och blir människa och solidariserar sig med oss människor och visar enheten med mänskligheten. Nej, Gud behåller inte kärlekens och enhetens gåva och mysterium för sig själv, utan Gud delar med oss människor. Därför så är det möjligt att tala om att våga tro på enhet mitt i en tid som många gånger är trasig och splittrad. För i våra liv, i vår kamp på jorden, där finns Gud och delar den. Därför så är det så att det är av största vikt vi förstår att det är här på denna jord, mitt i våra vardagsliv, som orden om enhet, solidaritet, ömsesidighet och beroende måste uttalas och förverkligas. Det handlar inte om teologi eller teorier utanför eller ovanpå våra vanliga liv som vi ska försöka få till och enas kring. Utan det handlar om att enheten, den finns där vi har vårt arbete, där vi har vår familj, där vi har våra vänner, där vi lever våra liv. Som någon har uttryckt det, nej, jag hoppar över en mening, så här ska jag säga. Det handlar inte heller om vår bild av hur vi vill att församlingen ska vara, utan det handlar om att faktiskt vara närvarande här och nu mitt i den. Någon har sagt så här: om du älskar din föreställning om hur du vill att församlingen ska vara mer än du älskar din församling och människorna i den, så är du med och bidrar till dess splittring. Ytterst så handlar det om att dela brödet och vinet. Ytterst handlar det om att vara människa med andra människor i vår egen vardag. Det är där som enheten växer fram. Glöm inte det när du sitter ner en stund och delar en kopp kaffe med en annan människa och pratar om det där allra viktigaste i livet. Glöm inte det där du städar toaletterna tillsammans med någon annan en trappa ner eller här i kyrkan. Att det är där enhetens band byggs. Ja, var du än finns, det är då det är viktigt att du ger det en djupare kvalitet än att se bara det yttre. Att våga se att just här är mitt församlingsliv. Det kan vara smärtsamt, det kan vara förvirrande att börja leva närmare varann i vardagen. Och det handlar inte alls om att flytta in under samma tak. Men det handlar om att när vi delar erfarenheter, när vi finns till för varandra, lyssnar och ser, ja, när vi helt enkelt bär varandras bördor, men lika mycket när vi vågar vara en börda för varandra, det är där enheten springer fram. Det är där Guds rike finns. En del av er har hört mig citera den många gånger. Några kanske inte alls. Men ni som har hört den många gånger, den tål att upprepas. Börje Rings allra vackraste sång, som tycker jag beskriver enhetens gåva. När människor snuddar och rör vid varann med allt det som livet lärt, när erfarenhet byts mot erfarenhet, drömmar mot verklighet, då skymtar den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. Drömmar av liv, tankar om hopp finns rotade djupt inom oss, från början var det tänkt. Kom, sitt hos mig. Jag behöver dig. Du är skapad av den största, och tillsammans får vi liv. Amen. Det är från Johannes evangeliet kapitel 17, vers 18-23. Och de här orden som jag ska läsa nu, de är hämtade ur Jesus avskedstal. Det tal som han håller innan han ska dö och lämna sina lärjungar. Och han håller det vid deras sista måltid tillsammans. Men det är inte bara ett tal som handlar om döden, utan det innehåller också tydliga hänvisningar till uppståndelsen. Och de ord som vi ska läsa nu, de finns ur den bön som avslutar hela det här talet. Den bön som Jesus ber för lärjungarna, men också för alla som vill tro på honom. Och när det står i texten att Jesus ber du eller dig, då är det Gud han menar. Och när han säger dem, då är det lärjungarna som menas. Jesus sa, liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Enhet. Ja, smaka lite på ordet och försök att tänk dig in i situationen där de sitter, Jesus och lärjungarna. Det är deras sista måltid tillsammans. Och det är en måltid där Jesus praktiskt och till och med handgripligt, kan man väl säga, har visat dem vad tjänande innebär. Han tar en handduk och knyter den runt midjan och så böjer han sig på knä och så tvättar han deras fötter innan måltiden. Och så säger han till dem, så ska ni också göra. Ni ska tjäna varandra. Och han har så tydligt, han har kunnat berätta för dem om vad den måltiden de firar innebär i ljuset av hans död och uppståndelse. Försoning. Ett nytt förbund har skapat genom försoningen. Det har han berättat för dem. Det är stora ord. Det är mycket att ta till sig för dem. Försöka omfatta och förstå. Och han säger till dem att det är nu han ska dö för att världen ska få leva. Och det är efter allt detta har hänt som Jesus ber för dem. Och visst kan man väl ana att de behöver den där förbönen, lärjungarna. Behöver den där omsorgen så förtvivlat väl när livet drabbar på ett sätt som ingen har önskat sig. Och det han ber om, Jesus, det är att de ska vara ett. Kanske kände de mer än någon gång förut just då att de hörde ihop. Att de behövde höra ihop. Och Jesus bön förmedlar något av största vikt till dem. Enhetens gåva. Under den där kvällen så gav han dem symboler för att hålla fast vid den här enheten. Och de symboler de fick, det var brödet och vinet. Brödet som bryts, min kropp, säger Jesus. Vinet är mitt blod. Brödet och vinet är symboler för Kristi kropp och blod. Men de är också symboler för gemenskap och enhet i Gud. Symbol, det grekiska ordet symbol, det betyder att hålla samman, att föra samman. Det fick jag lära mig när jag läste teologi. Vad är motsatsen till symbol? Jo, det är diabol. Diabol, som betyder att splittra, att slå sönder, dela i tu. Det är det som det diaboliska, det djävulska gör. Slår sönder, delar i tu. Medan symboler kan hjälpa oss att hålla samman, att finna enheten. Och just den stund som lärjungarna finns i det som vi läser, så är det brödet och vinet som är symbolen för enhet. Symbolen för Kristus själv, att hålla samman enheten i Kristus. Och det är en symbol också för oss idag. Ja, enhet. smaka på ordet. För här sitter ju vi i Andreaskyrkan idag och vill vara kyrka, vara församling. Och vi söker också det där som gör att både vi själva och världen ska kunna tro. Tro på en uppstånden Kristus. Tro på en Kristus som kommer med upprättelse och befrielse. Ja, till och med försoning för både mig själv och andra och en splittrad värld. Hur hittar vi enheten? Ja, det är inte alldeles enkelt. Och det förstår vi även av den text som Magnus läste om församlingen i Korint. Det var inte givet med enheten då heller, ens i de första församlingarna. Nej, enheten, det är någonting vi måste sträva efter. Det är någonting som vi aldrig får ge upp. Vi måste söka och vilja, och kanske allra mest vilja. Den här tiden på året så blir det väldigt tydligt att enhet och samhörighet är viktigt. I skolorna. Mina barn, de har precis börjat mellanstadiet och de har ägnat en hel vecka åt aktiviteter som är till för att stärka deras gemenskap. För att ge möjlighet för lärarna, de nya, att lära känna sina elever och vice versa. Och för att bygga goda gemenskaper där alla får vara med. På arbetsplatser så är det många som har kickoffer eller planeringsdagar och tid för teambuilding. Och vi här i kyrkan, vi tänker oss att åka på ett gemenskapsläger för att starta upp höstterminen. Att höra samman, att sträva åt samma håll och ha gemensamma mål, det är viktigt. Men det är av största vikt att se att det inte är detsamma som att tycka och tänka och känna likadant. Tänk på trolloljeplattformen, att dra åt olika håll, att vara olika. För enheten i Kristus, det handlar om något större. Det är en enhet som beror av dess centrum, Jesus Kristus, och inte dess gränser. Det är en enhet som rymmer olikheter och inte sker på någons bekostnad. Tänk så enkelt det är att säga det, men hur omsätter man det i praktiken? Ja, jag tror att en grund, det är att man, eller att vi förstår att enheten, den skapar inte vi. Den finns i Gud före allting annat. Vad betyder det när Jesus säger, så som du och jag, Fader, är ett? Jo, att enhetens gåva, det är Gud själv. När Jesus säger orden, liksom du Fader är i mig och jag i dig, så talar det om att i Gud själv så finns ett mysterium av kärlek. Det är det Jesus kallar att vara ett. I Gud själv så finns den här rörelsen, där finns ett samtal, en ständig dynamik som vi, utan att någonsin riktigt kunna förstå det, kallar för treenigheten. Gud är gemenskap. Gud är enhet och kärlek. Men Gud är inte bara mysterium, för Gud är också mycket konkret. Och det visar Gud när Gud kommer till oss som ett barn i Jesus Kristus och blir människa och solidariserar sig med oss människor och visar enheten med mänskligheten. Nej, Gud behåller inte kärlekens och enhetens gåva och mysterium för sig själv, utan Gud delar med oss människor. Därför så är det möjligt att tala om, att våga tro på enhet mitt i en tid som många gånger är trasig och splittrad. För i våra liv, i vår kamp på jorden, där finns Gud och delar den. Därför så är det så att det är av största vikt vi förstår att det är här på denna jord, mitt i våra vardagsliv, som orden om enhet, solidaritet, ömsesidighet och beroende måste uttalas och förverkligas. Det handlar inte om teologi eller teorier utanför eller ovanpå våra vanliga liv som vi ska försöka få till och enas kring. Utan det handlar om att enheten, den finns där vi har vårt arbete, där vi har vår familj, där vi har våra vänner, där vi lever våra liv. Som någon har uttryckt det, nej, jag hoppar över en mening, så här ska jag säga. Det handlar inte heller om vår bild av hur vi vill att församlingen ska vara, utan det handlar om att faktiskt vara närvarande här och nu mitt i den. Någon har sagt så här: om du älskar din föreställning om hur du vill att församlingen ska vara mer än du älskar din församling och människorna i den, så är du med och bidrar till dess splittring. Ytterst så handlar det om att dela brödet och vinet. Ytterst handlar det om att vara människa med andra människor i vår egen vardag. Det är där som enheten växer fram. Glöm inte det när du sitter ner en stund och delar en kopp kaffe med en annan människa och pratar om det där allra viktigaste i livet. Glöm inte det där du städar toaletterna tillsammans med någon annan, en trappa ner eller här i kyrkan. Att det är där enhetens band byggs. Ja, var du än finns. Det är då det är viktigt att du ger det en djupare kvalitet än att se bara det yttre. Att våga se att just här är mitt församlingsliv. Det kan vara smärtsamt, det kan vara förvirrande att börja leva närmare varann i vardagen. Och det handlar inte alls om att flytta in under samma tak. Men det handlar om att när vi delar erfarenheter, när vi finns till för varandra, lyssnar och ser, ja, när vi helt enkelt bär varandras bördor, men lika mycket när vi vågar vara en börda för varandra. Det är där enheten springer fram. Det är där Guds rike finns. En del av er har hört mig citera den många gånger. Några kanske inte alls. Men ni som har hört den många gånger, den tål att upprepas. Börje Rings allra vackraste sång, som tycker jag beskriver enhetens gåva. När människor snuddar och rör vid varann med allt det som livet lärt, när erfarenhet byts mot erfarenhet, drömmar mot verklighet, då skymtar den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. Drömmar av liv, tankar om hopp finns rotade djupt inom oss, från början var det tänkt. Kom, sitt hos mig. Jag behöver dig. Du är skapad av den största, och tillsammans får vi liv. Amen.